Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Esther Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till STK. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar där ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på STK.
Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på STK. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs. Mm. Och så vidare. Mm. Så gå in på stcare.com. Klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer. Och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. Och att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till, men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu. Vilket man kan göra via UNHCR, som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med olika typer av summor som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar livet på människor som är i en akut situation idag. Och om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation. Så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack.
Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej.
Jag heter Helena.
Det här är Lydia.
Och det är vi som utgör basen av Gynpodden.
Mm. Och sen har vi ju en ny expert med oss i varje avsnitt som vi spelar in.
Ja.
Och vem har vi med oss idag, Helena?
Idag har vi med oss min fantastiska kollega som heter Helena Kopp-Kallner.
Yay!
Helena är docent och överläkare på kvinnokliniken på Danderyds sjukhus. Och när jag skrev ihop lite manus för det här podden så tänkte jag så här: det är ju en fantastisk ynnest att få ha dig som kollega på kliniken. För du utbildar ju nästan alla gynekologer i Sverige om preventivmedel och familjeplanering. Visst stämmer det?
Ja, jag tror det här är inte source. Ens nästan alla, utan faktiskt alla.
Ja. Så att Helena står bakom liksom nästan all information. Det finns väldigt få saker om preventivmedel eller bland annat preventivmedel som du inte vet. Så att, du, att ha dig på kliniken är ju som att ha ett uppslagsverk. Det är helt fantastiskt. Jag tänker att vi ska börja med dagens ämne som är just preventivmedel.
Shoot!
Jag tänker att vi måste börja lite basic här. Vad har vi för olika preventivmedelsmetoder att välja på i Sverige?
I Sverige har vi så gott som alla möjliga preventivmedelsmetoder liksom, att använda. Det är svårt ibland tycker jag, liksom, preventivmedel, då blir det så mycket hormoner och så. Medan liksom, preventivmetoder, då pratar man ju om hela spektrat, även de som inte är läkemedel.
Mm.
Så egentligen är preventivmetoder ett bättre sätt. Men vi har ju i princip allt som finns på marknaden har vi. Det är bra. Mm.
Men det är väl runt 8-10 stycken alternativ vi pratar om?
Ja, det beror ju lite på hur man liksom graderar dem. Det finns ju olika sätt att liksom dela in preventivmedel. Man kan göra utifrån liksom verkningsmekanismerna. Hur fungerar de egentligen? Men jag gillar den här indelningen i liksom långverkande metoder, kortverkande metoder och permanenta metoder kan man säga. Den permanenta metoden är ju sterilisering.
Mm,
och långverkande metoder är då spiral och p-stav.
Mm.
Och sen har vi, resten är ju kortverkande metoder som liksom bara funkar precis så länge som man använder dem. Och sen kan man bli gravid på stört.
Mm, just det. Men ska vi börja prata om sterilisering?
Mm.
Det är ju precis som det låter, att man steriliserar kvinnan då i det här fallet. Hur går det till?
Eller mannen.
Ja, men i den här fallet, i gynpodden tänker jag.
Ja, i gynpodden, men man kan ju övertala sin man och bli steriliserad.
Ja, det är precis sant.
Ja, nej, men alltså, kvinnlig sterilisering är ju faktiskt världens vanligaste preventivmetod. Det kanske man inte tänker på, men så ser det ut. Man tittar över hela världen. Och det är ju därför att vi har två väldigt folkrika länder där man steriliserar mycket. Det är Indien och Kina.
Mm.
Och fördelen är ju just att vet man med sig att man inte vill ha fler barn och vill ha en oerhört effektiv preventivmetod och kanske inte heller har mått bra på hormonella preventivmedel, så är ju sterilisering jättebra.
Mm.
Tidigare har vi ju haft en metod där man har kunnat göra det här i princip utan bedövning eller i lokalbedövning, bara att gå in i livmodern och sätta in små spiraler kan man säga in i äggledarna som har gjort att de har lött igen. Den metoden är tyvärr inte tillgänglig just nu. Därför att det pågår en massstämning i USA mot företaget då, som har den här metoden. Så det är väldigt, väldigt tråkigt.
Vad blev det? Det blev någon slags komplikation?
Ja,
hos en del
precis.
Kvinnor.
Alla kirurgiska metoder har ju komplikationer. Men man gör en vanlig sterilisering med titthålskirurgi, som ju är det andra alternativet då för kvinnor. Då använder man ju instrument från massa olika tillverkare. Då går det inte att liksom stämma de tillverkarna som bara, är det instrument, det funkar dåligt så här. Utan då är det kirurgens fel. Mm. Men just om man har bara ett visst instrument, då öppnar ju det för att man kan stämma tillverkaren av just det instrumentet. Och det var det som har hänt i det här fallet då.
Men var det att kvinnor hade blivit gravida ändå, eller att det hade blivit liksom allvarliga komplikationer?
Nej, allvarliga komplikationer, framförallt i form av kroniska smärtor och sådana där saker. Och man var tvungen att operera bort dem här och så. Vi hade ju inga sådana mer än normalt sett komplikationer i Sverige.
Mm. Så du anser att det är fortfarande en säker metod att
absolut
göra?
Absolut. Mm. Mm. Och vi var oerhört förtjusta i den. Just därför att kvinnor som har oerhörda risker med att bli gravida, till exempel gravt överviktiga kvinnor eller kvinnor med hjärtfel eller liksom, alltså, som har allvarliga sjukdomar som gör att man ska absolut inte bli gravid. Och kanske heller inte då sövas och opereras och liksom inte kunna använda hormonella preventivmedel av olika skäl och så. För dem, det var ju så oerhört bra att bara kunna göra det här utan någon som helst bedövning, bara med ett tunt, tunt, fint instrument och sätta de här sakerna på plats. Som var verkligen fantastiskt.
Mm. Nej, men det här kommer ju antagligen komma tillbaka.
Och det hoppas jag verkligen på något sätt, eller liksom när patentet går ut, att det finns andra tillverkare som tar upp det.
Mm.
Och bara vi har fler olika tillverkare så kommer vi liksom att slippa det här med massstämningen. Men det är sterilisering.
Det är sterilisering. Och det är enda sättet att sterilisera på.
Det är ju då, sen är det den här titthålskirurgin då, som är en vanlig titthålsoperation. Och då är det ju så att då måste man ju vara sövd, annars går det inte att göra den här titthålsoperationen. Fördelen är ju att man är steril på dagen.
Mm.
Liksom, i princip skulle man ju då, om man tycker att man inte har så ont efter operationen, kunna gå hem och ha sex samma dag och vara steril. Det är en väldigt effektiv metod. Jag tycker den är lite underanvänd i Sverige. Tyvärr ser reglerna väldigt olika ut i olika landsting. För vissa landsting är det gratis i och andra får man betala själv. Mm. Och när man liksom får betala själv då, eller betala en del själv, då blir det jobbigt. Men då vill jag göra reklam för en sak. Och det är att det här är en dagoperation. Mm. Och det innebär att du kan söka vård i vilket landsting som helst faktiskt.
Just det, så då kan man komma till Stockholm för här
till
är det gratis.
Exempel. Ja. Och sen skickar vi räkningen till ditt landsting, förstår du. Och då just brukar det. Inte de skicka räkningen vidare till kvinnan.
Nej. Och hur görs den då? Är den liknande fast du gör det via titthåls?
Ja, nej. Ja. Alltså det ena är att man stoppar in saker inuti äggledaren då, de här spiralerna som jag pratade om. Och sen den andra operationen, då tar man tag i äggledarna med en tång och så bränner man av dem så att det blir en ärrbildning. Ibland klipper man av dem också, det är inte helt nödvändigt. Men, så att, det är helt enkelt att man förhindrar att spermien och ägget kan mötas. Mm. Det är det går ut på, liksom, att man skapar en barriär, en kirurgisk barriär.
Och den här är 100% säker, eller?
Ingenting här i världen är 100% säkert.
Nej, förutom att vi alla ska dö. Det vet vi.
Det vet vi.
Men den är oåterkallig. Det går liksom inte att återskapa äggledarna. Det är väl viktigt att veta.
Nej, det
liksom.
Gör det absolut Nej. Inte. Så på det viset så kan man ju säga så här att fungerar den så är den 100%ig. Mm. Så är det. Mm. Det stora bekymret är väl om man har steriliserat fel struktur. Mm. Eller om man inte har bränt tillräckligt mycket helt enkelt. Så att det på något outgrundigt sätt ändå kan läka ihop. Det är ofattbart.
Ofattbart. Okej, men mest säkra metoden i alla fall kan vi säga här.
Nej, det är ju faktiskt inte så. Därför att ännu säkrare metod är faktiskt att använda en p-stav. All right. Det är världens mest effektiva preventivmedel. Och det är ju just för att den förhindrar ägglossningen. Mm. Och det gör den i princip hos 100% av kvinnorna. Så att p-staven är vår mest effektiva preventivmetod.
Mm. Mm. Och också väldigt komplikationsfri att sätta. Alltså det finns inga ökade risker med att sätta in den.
Nej,
så att säga. Så att den är ju fantastisk på så sätt.
Men hur ska vi gå in på den då?
Ja, hur sätter man in den, Helena?
Ja, den ska ju då sitta på överarmen. Och då ska den sitta, liksom om man spänner musklerna på överarmen så ser man ju kanske att det bildas en liten underbiceps, att det bildas en liten grop eller man ska säga.
Ovanför gäddhänget där.
Ja, precis. Och då är det ju så att det är i gäddhänget som den här p-staven ska sitta. Så den ska sitta i gäddhänget. Och då ska den sitta precis under huden. Så man ska kunna känna den när man känner över den. Att här sitter en liten p-stav, den är ungefär 4 cm lång, den här p-staven. Och den utsöndrar ju då en liten mängd hormon varje dag hela tiden. Och hormonmängden sjunker då lite, det är lite mer i början och lite mindre i slutet. Och så förhindrar en ägglossning. Och p-staven är också lite underanvänd i Sverige, betydligt större användning i till exempel Norge. Mm. Och det som är bekymret med p-staven är att en del kvinnor då upplever att de får väldigt mycket oregelbundna blödningar. Så man brukar säga så att ungefär 1/3 av kvinnorna slutar med metoden för de upplever att de får för mycket oregelbundna blödningar. 1/3 av kvinnorna, de har lite blödningar då och då och tycker att det är okej och fortsätter med metoden. Och 1/3 av kvinnorna, de slipper blödningar helt.
Mm. Och det där vet man inte innan.
Nej, det finns inget sätt att ta reda på det.
Och det här kanske leder till ett långt svar, men varför är det så?
Det är ingen som vet. Nej. Tänk den som vann det är liksom the million dollar question. Den skulle bli rik liksom. Mm. Då skulle man kunna ta ett test och så skulle man kunna skyffla kvinnorna i rätt riktning till rätt preventivmetod. Mm. Men jag tycker alltid med alla preventivmetoder att man ska våga pröva. Och sen så kan man byta.
Mm. Den är okomplicerad att sätta in och den är okomplicerad att ta ut.
Ja, i de allra flesta fall. Vi brukar säga så här, rätt in, lätt ut. Mm. Det är min kollega John Brynäsen som brukar säga det. Jag har tagit över det citatet helt. Mm. Och det gäller ju att man sätter in den just så att man känner den ordentligt. Mm. Då är den ju lätt att ta ut.
Mm. Mm. Så det är en långverkande metod. Den kan sitta i 3 år. Vad har vi med det då?
Ja, precis. Den kan sitta i 3 år. Ja, men och sen är det ju de långverkande metoderna. Sen är ju spiralerna då. Mm. Och där har vi ju då dels hormonspiraler. Vi har 4 hormonspiraler i Sverige. Och sedan så har vi då kopparspiralen. Och vi kan börja med hormonspiralen, för den utsöndrar samma hormon som i p-staven. Mm. Men då sitter hormonspiralen i livmodern. och utsöndra en väldigt, väldigt hög mängd hormon precis bara i själva livmoderslemhinnan. Och när man liksom tittar på koncentrationsmätningar och så ser man att redan i själva livmodern, i muskulaturen liksom i livmodern, så är det lika hög mängd som är ute i hela blodbanan. Vilket innebär att det är verkligen en lokal verkningsmekanism. Sen kan man inte säga så här att ja, det är liksom, den verkar enbart lokalt, för så är det inte, utan en liten mängd hormon går ju förstås ut i blodet. Och då de mera högdoserade hormonspiralerna, de kan ju hämma till och med ägglossningen hos kvinnor som till exempel är runt 45-46 och så. Och även de som är yngre, det beror på hur känslig man är.
Men jag fick höra på av någon läkemedelsföretag som sa att Mirena är den högdoserade hormonspiralen. Mm. Och att den motsvarade... den med mest hormon av spiralerna. Att den motsvarade ungefär ett minipiller i veckan. Det är ändå extremt låg dos. Systemiskt, det man liksom kan mäta i blodet.
Ja, jag tror till och med att det är lite lägre faktiskt. Kanske, ja.
Mm. Men det finns fyra alltså hormonspiraler. Mm, och hur skiljer de sig åt? Ja,
de två, som du kallar för högdoserade, men som jag är högst doserade i alla fall. Mm, de är ju extremt lågdoserade när man tittar på i blodet, som du säger, med alltså, en tjugondel brukar jag säga. Mm. Men när man då tittar då på de, det finns två sådana spiraler. Och ja, vad finns det mer att säga om dem? De ger ju då högst chans att bli av med mensen helt. Mm. Och är otroligt effektiva mot mensvärk.
Mm.
Och sen ger de ju då, eftersom de är så lågdoserade i resten av kroppen, så ger de väldigt lite biverkningar generellt sett. Och de biverkningar som finns, det är ju i sådana fall att man till exempel får finnar. Det är ju det absolut vanligaste.
Mm. Mm. För det är gulkroppshormon som den
precis. Mm. Ja. Och det är också ett lite så manligt inriktat gulkroppshormon. Så man kan få finnar, lite fet hy, lite fett hår kan man uppleva. Men det är sällsynt. De flesta kvinnor får, den liksom har en liten booster-effekt i början, så här pang på. Och då kan kvinnorna uppleva det här. Och sen så brukar det ge med sig också lite bröstspänningar. Men totalt sett otroligt lite biverkningar om man jämför med till exempel p-piller då, eller p-staven. Och sedan då så har man utvecklat två stycken nya spiraler som kom för, ja, det var, den första kom för 7 år sedan nu tror jag, 2013 tror jag. Och den minsta då, den heter i Sverige Jades, utomlands heter den Skyla i många länder. Och den kan man bara ha i 3 år för att där är kapseln så liten liksom, så den innehåller så lite hormon så den funkar mer än 3 år. Och den är ju extremt lågdoserad och då kan man säga att där är den liksom tvärtom då, så att det är otroligt få kvinnor som faktiskt blir av med mensen helt. Så liksom det omvända förhållandet. Så där får man räkna med att man har en blödning varje månad. Och i princip ingen kvinna alls blir av med sin ägglossning. Utan fortsätter att ha ägglossning på den då. Och sen så har vi liksom en så här, landet lagom, Sverige. Som nu då, mellanspiralen har blivit en enorm storsäljare i Sverige. Lite oklart varför.
Kylena.
Mm. Mm.
Och varför säger du oklart varför?
Jag vet inte riktigt vad som är fördelen med den. Den är ju verkligen mellanmjölk alltså. Och där är det ju då ungefär en fjärdedel av kvinnorna kanske som upplever att man har väldigt lite menstruation eller blir av med mensen helt. De andra fortsätter då menstruera. Och första året så är det väldigt, väldigt sällsynt att man blir av med sin ägglossning. Och sen så efter det så finns det ingenting av det. Så att alla fortsätter att ägglossa precis som vanligt.
Mm.
Så allt beror ju lite på vad man vill ha. Liksom. Mm, ja. Vill man säga, nej men jag vill helst inte ha någon mens. Då ska man ju inte satsa på de två lägst doserade spiralerna. Utan då ska man ju satsa på den högst doserade spiralen.
Och vad heter den? Nu har vi nämnt Mirena, Kylena och Jade. Så vad heter den fjärde?
Den heter i Sverige Levosart.
Och det är den lägst
doserade? Nej, den är lika högdoserad som Mirenan. Alltså, så att den innehåller... Ja, 52 milligram då. Men den, och den heter, i USA heter den Lailetta. Och där har den blivit extremt populär. Därför att hormonspiraler är så fruktansvärt dyra i alla länder utom Norden. Nästan faktiskt. Och så här kostar de ju i princip 1 000 spänn kan man ju säga. I USA så kostar den $1 000. Och det var ju lite skillnad.
Ja, ja. Men båda de två, eller man ska komma ihåg att alla de andra tre, det är bara Jade som kan sitta i 3 år, de andra kan sitta i 5 år.
Precis.
Så 1 000 kronor för 5 år.
Ja, alltså nu det... ska du få höra.
Ja, för att, höra.
då Levosart och Mirena kan numera sitta i 6 år.
Aha.
Och jag garanterar, jag sätter mitt personliga rykte på spel här, att de som sätter in de spiralerna idag kommer att kunna ha dem i 7 år.
Okay. Vad händer om man vaknar upp och så har man haft spiralen i 10 år?
Det händer ingenting.
Men de
det
har slutat ganska fungera.
Mer än att man har en risk för att bli gravid.
Ja, det är det som händer. Mm.
Redan idag förlänger vi ju användningstiden för spiralen. Alltså är du 49 år och så har du haft liksom din Mirena i 5 år. Då är det ingen som säger så här, den måste bytas omedelbart. Utan då får man ha den kvar tills man har gått in i klimakteriet.
Ja. Mm. Vad är det de här hormonspiralerna gör som gör att du inte kan bli gravid när du har dem?
Generellt sett kan man säga så här att det är gulkroppshormonet som är preventivmedlet i det här fallet, för det är ett hormon. Gulkroppshormon är ju ett hormon som vi kvinnor har naturligt i kroppen, ungefär halva menscykeln kan man säga. Och det man såg då, det var ju att när man gav gulkroppshormon så lurade man liksom kroppen att tro att den befann sig i slutet av menstruationscykeln precis hela tiden. Som kom aldrig fram till att den skulle ha ägglossning igen. Utan han bara, nej men jag är ju här någonstans i slutet här på menscykeln. Så är det inte dags för mens riktigt än. Och då kan man säga så här att gulkroppshormonet då, när man tillför det hela tiden, lurar kroppen så att säga. Och tror att den är i en annan fas än vad den är. Och då beror det på vilken dos som man tillför. Så ger man väldigt lite gulkroppshormon, då påverkar man egentligen mest så här sekretet i livmodertappen så att det blir så här hårt och ogenomträngligt, som slemproppen under graviditet kan man säga. Och då kommer väldigt få spermier in, men då fortsätter man att ha ägglossning ändå.
Vänta, har man en slempropp när man är gravid?
Ja,
som gör att spermier inte åker in då? Har den
Den funktionaliteten har den också.
Ja.
Men det är väl mest att det ska skydda mot infektioner egentligen, tror jag.
Ja, okay.
Mm. Och sedan då så höjer man då dosen, ja då hämmar man ägglossningen, så då får man ingen ägglossning. Och höjer man dosen ännu mer, ja då är det nästan som man lägger liksom äggstockarna totalt i träda så att säga, då producerar de nästan inget östrogen alls. Vi har ju en del sådana metoder också som man kan ta till. Så att det är gulkroppshormonet som gör det här, och då kan man säga då i hormonspiralen att man befinner sig då på, det är så lågdoserat rent ut i kroppen så man hämmar inte ägglossningen. Medan om man då till exempel kommer upp i p-stavsnivåer, då hämmar man ägglossningen och det är därför det blir så effektivt.
Finns det några komplikationer eller några risker med spiral?
Ja, det finns risker med allt här i livet.
Mm.
När det gäller spiral så finns det egentligen två risker. Eller kanske tre när jag tänker efter. Men den första risken är ju omedelbart när man sätter in den. Och det är ju helt enkelt att man råkar ha hål på livmodern och sätter in spiralen i någon annat ställe där den inte ska vara. Oftast i bukhålan.
Extremt ovanligt skulle vi säga.
Extremt ovanligt. Färre än 1 på 1000.
Mm.
Det enda tillfället när det är lite mer vanligt är ju när man sätter in en spiral direkt efter en förlossning. Eller inte direkt efter en förlossning utan ungefär 3 månader efter förlossning. Då är risken som allra högst om man ammar. För då är livmodern liten och tunn och kvinnan har ofta inte heller så bra smärtförnimmelse från livmodern. Så att där är det ju många som kommer tillbaka och bara oj, så här, det märkte inte jag. Det gjorde inget ont när jag satt in den och ändå så sitter den helt koko liksom.
Mm.
Så att det är ju en risk. Sedan är ju risken att man faktiskt orsakar en infektion. Och den risken är också extremt liten. Men den är lite förhöjd de första 20 dagarna efter att man har satt in spiralen. Efter det så har kvinnor med spiral exakt samma risk för infektioner som alla andra kvinnor.
Mm.
Det är bara de första 20 dagarna som man har en ökad risk. Sedan är det ju så att eftersom spiralerna inte hämmar ägglossningen så kan man, om man blir gravid då, få ett utomkvedshavandeskap.
Just det.
Mm. Och det är ju därför att spiralen skyddar mycket bättre mot en graviditet som sitter i livmodern. En som sitter utanför. Därför att koncentrationen är ju så hög av hormonet inne i livmodern. Men den är inte det i äggledaren.
Mm.
Så att blir man gravid med spiral, då måste man kontrollera med ultraljud att graviditeten sitter på rätt ställe. Det är rätt viktigt.
Mm.
Mm.
Vi är så himla glada att kunna berätta att den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrat av Natural Cycles. Natural Cycles har två olika typer av produkter. De har Natural Cycles Birth Control och Natural Cycles Plan Pregnancy. Och är världens första och enda digitala preventivmedelsmetod som är CE-märkt och vetenskapligt bevisad.
Det är superbra. Och det som är grejen med det här, Lydia, det är att den ena är då birth control. Det är alltså som en preventivmedelsmetod. Mm. Och den andra då, Natural Cycle Plan Pregnancy, den kan man ju då skifta till sen om man vill bli gravid. Så att de har ju båda de funktionerna.
Just det. Och då har du redan säkert väldigt bra koll på din kropp. Inför Exakt. Att du ska börja planera en pregnancy för att du har använt den för birth control innan. Så du känner din kropp väldigt väl av att använda Natural Cycles.
Håller med. Mm. Jättebra. Smart.
Och Helena, hur funkar Natural Cycles? Kan du berätta?
Jo, det är ju så att du kan ju inte bli gravid alla dagar i månaden, utan det är ju vissa dagar i månaden som man är fertil. Och den här appen drivs då av en algoritm som identifierar den dagliga fertilitetsstatusen baserat på din basala kroppstemperatur. Och för det finns nämligen en nyckellänk då mellan fertilitet och kroppstemperatur. Så man mäter sin kroppstemperatur varje morgon och då märker man att när kroppstemperaturen stiger så är man runt sin, eller precis efter sin ägglossning, och då ska man såklart inte ha oskyddat samlag. Det är ingen fara om man glömmer att mäta ibland, men då kan man få fler röda dagar, så det är bättre om man kommer ihåg att mäta minst 5 dagar i veckan. Och den här termometern då, som är Natural Cycles egna termometer, har 2 decimaler, så att den är en väldigt noggrann mätning. Och när du har lagt in din temperatur i appen så ger Natural Cycles dig en röd eller grön dag, beroende på om du är fertil eller inte. Och Lydia, det man måste ha koll på här då, det är att grön dag, du är inte fertil och du behöver inte använda skydd under samlag, medan en röd dag betyder att du är fertil och bör använda skydd under samlag eller avstå om du inte har något bra skydd.
Just det. Och hur effektiv är den här preventivmedelsmetoden, Helena?
Det finns inga preventivmedel som är 100% effektiva, men när Natural Cycles används perfekt så är det 98% effektivt. Och det innebär då att du inte har oskyddat sex på röda dagar. Men det är ungefär 93%, eller det är 93% effektivt, har man sett vid då studier, om man använder det vid en typisk användning. Och typisk användning, det inkluderar till exempel som att ha oskyddat sex trots att det är en röd dag.
Ja, just det.
Och det som också är viktigt att nämnas, det är att man måste vara över 18 år för att få använda Natural Cycles. Mm. Och att såklart, Lydia, skyddar inte Natural Cycles mot könssjukdomar. Men det tror jag nog att alla vet.
Mm. Och just nu så kan man få 20% rabatt på en årsprenumeration och en gratis termometer på www.naturalcycles.com om man använder rabattkoden Gynpodden. Så gå in och testa Natural Cycles om du vill använda ett helt naturligt alternativ som preventivmedelsmetod för din kropp.
Ja, och kom ihåg att det här är ett utmärkt alternativ för kvinnor som letar efter naturligt och icke-invasivt alternativ till hormonella preventivmedel.
Mm. Så tusen tack, Natural Cycles.
Jag tänker att vi tar den här lyssnarfrågan som vi fick in nu när vi ändå håller på att prata om spiralen.
Mm.
Det var en kvinna som skrev och frågade. Hon har en Mirena-spiral och hon får återkommande cystor.
Mm.
Och hon undrar, är det vanligt? Och vad ska man göra åt det? Behöver de byta preventivmedelsmetod?
Mm. Och då är det precis det där som vi pratade om. Liksom att spiralen, Mirena-spiralen kan hämma ägglossningen hos vissa kvinnor, men gör det inte hos alla. Och då är det klart att det inte är så att antingen så är det på eller så är det av, utan det finns en glidande skala däremellan. Och då kan det bli så liksom att äggblåsan kommer inte hela vägen till ägglossning, utan den bara blir stor. Och sen ligger den kvar där, men det blir aldrig någon ägglossning av det, och då kan det bli såna här cystor. Och det är klart att jag tycker att får man upprepade problem med sådana cystor och liksom få åka in akut och ont i magen och såna där grejer, men trivs väldigt bra med spiralen som metod, då skulle jag nog föreslå då byte till den här mellanmjölken då, Kylenan. Därför att den hämmar inte ägglossningen.
Mm.
Så att då har du troligen, blir du av med dina bekymmer med cystorna då. Sen kan man säga när man har tittat då på, alltså det är så ovanligt att kvinnor får såna här cystor som de får besvär av. Det är extremt ovanligt. Men man vet så att säga att kvinnorna bildar cyster, men de går tillbaka av sig själva varje månad. Och man tittar generellt sett så ser man inte att kvinnor med en Mirena spiral oftare behöver opereras för cystor än kvinnor som inte har spiral. Men just i hennes fall, om hon har upprepade besvär och bildar cystor, om hon har besvär av cystorna, då ska hon göra någonting åt det. Annars så ska man bara sluta göra så mycket ultraljud på henne, tycker jag.
Ja, jättebra. Superbra. Ja. Är det någon gång farligt att ha cystor? Eller är det mer att du kanske får ont?
Nej, så inte de här cystorna. Mm. Men det är klart att det finns massa andra cystor. Mm. Men det är nog ett helt eget program, tror jag, att prata om cystor.
Men de här är inte farliga annat än att de kan göra ont?
Mm. Ja, precis. Så är det.
Okej, men du pratar p-stav och spiraler. Då
hormonspiraler.
Hormonspiraler, just det. Kopparspiraler.
Men jag skulle bara först också vilja säga att det finns ju väldigt många fördelar med hormonspiraler också. Vi har pratat liksom om vad som är dåligt och farligt och sådär. Men den stora fördelen där är ju just att det är vår allra mest effektiva metod när det gäller de som har rikliga menstruationsblödningar.
Mm.
Att de minskar mensen otroligt mycket, upp till 90% minskning. Och det är jätteviktigt. Och sen är det också vår allra mest effektiva metod mot mensvärk.
Mm.
Vilket ju är ett stort bekymmer för väldigt många kvinnor. Det är också en effektiv behandling mot endometriossmärtor. Så att det finns ju väldigt många fördelar också.
Skyddar mot livmodercancer.
Exakt, det gör de verkligen. De är ju också en behandling faktiskt nästan mot livmodercancer hos väldigt unga kvinnor som får det av någon anledning, kan man sätta in.
Jag skulle kunna ha ett helt avsnitt om hur mycket jag älskar Mirena-spiralen. Mm. Alltså, den är...
Jag har många gynekologer som är såna.
Ja, och jag brukar säga det när någon frågar så här, men vad tycker du om Mirena-spiralen? Så här, alla gynekologer älskar Mirena-spiralen.
Är det högdos-spiralen?
Den med högsta dosen som fortfarande är väldigt låg.
Jag kan
presentera
lite rolig vetenskap. Det här är faktiskt publicerad vetenskap. Och då visar det sig att när man frågar kvinnliga gynekologer vilket preventivmedel de använder, så använder de flesta Mirena-spiral. Och när man frågar manliga gynekologer vilket preventivmedel deras kvinnor så att säga använder, deras fruar och flickvänner och allt vad det är, så är det Mirena-spiralen.
Mm, den är bäst.
Men alltså jag tycker den är bäst för de flesta, men den är inte bäst för alla.
Nej.
Så det finns ju vissa kvinnor som inte ska ha den, som den här kvinnan till exempel, låter inte som hon ska ha den i min värld. Och kanske inte de heller med liksom besvärlig endometrios på äggstockarna och kvinnor som har mycket akne och sånt. De ska ju inte ha Mirena-spiral. Det blir fel.
Just det. En liten följdfråga bara på att det är så bra för endometrios och för livmoderhalscancer.
Nej, livmodercancer.
Livmodercancer. Hur kommer det sig? Vad är det som i hormonspiralen som gör att den är effektiv mot det?
Ja, det är ju samma mekanism som gör att man inte blöder när man har den. Och det är att den tunnar ut slemhinnan i livmodern. Så att man, det gör att man inte blöder, och det gör också att man har minskad risk för livmodercancer.
Mm. Och endometrios...
Det är samma sak.
Ja, det är samma sak. Och endometrios är en sjukdom som man, när man får väldigt mycket smärta i samband med blödning. Så om man då tar bort blödningen så kan en del, eller väldigt många, bli bättre av det.
Mm. Mm. Sen är också det här gulkroppshormonet då, det gör ju att livmodern slappnar av. Det är ju den funktionen. Det har en graviditet till exempel, att se till att man behåller graviditeten, att livmodern inte drar sig samman och stöter ut den. För det är annars vad livmodern är gjord för, att stöta ut saker. Så att när man sätter in då den här spiralen som utsänder gulkroppshormon, då slappnar livmodern av. Och det är också en viktig verkningsmekanism för mensvärk. Så att även om man blöder så har man oftast inte så ont.
Det krampar inte.
Nej, precis.
Super.
Mm. Okay. Medans kopparspiralen är lite tvärtom. Mm.
Ja, jag, faktiskt från mitt perspektiv. Jag har aldrig liksom haft med kopparspiralen att göra. Men jag har hört att den gör väldigt ont. Det är ungefär den informationen jag har fått till mig. Att
alltså, man måste ge rätt metod till rätt kvinna.
Mm.
Och kopparspiralen är rätt metod för kvinnor som inte blöder särskilt mycket. Och inte har särskilt mycket mensvärk. Och inte kan eller vill använda ett hormonellt preventivmedel. Där är kopparspiralen rätt.
Mm.
För att kopparspiralen verkar ju genom att utsöndra kopparjoner. Och den orsakar också som en inflammation i livmodern. Och då tänker man så här, inflammation, det låter ju inte bra. Så här, kronisk inflammation, så här, får man cancer då? Men det får man inte. Man får faktiskt en minskad risk för cancer även av kopparspiralen, vilket ju är bra. Men den här inflammationen, om man liksom tänker själv, hur ser en vävnad ut som är inflammerad? Men den är röd, den gör ont, den är svullen. Och det är precis det som händer då också med livmodern, kan man säga. Att det liksom, den får mera blod i sig, det snurrar mera blod, så att det gör att man blöder mera. Det gör också att man får alla de här sakerna som gör ont när man har en inflammation någonstans i kroppen. Det blir samma sak med livmodern. Så att när man väl får mens, vilket är ett inflammatoriskt tillstånd faktiskt, så får man också mera mensvärk. Men kopparspiralen är ju fantastisk för de kvinnor där den fungerar. För det är egentligen vår riktigt effektiva preventivmetod som inte innehåller hormoner. Så att rätt dom till rätt person, det tycker jag är det allra viktigaste när vi pratar om preventivmedel. Att man får en bra rådgivning. Vad är man ute efter? Vad har man för förutsättningar? Vad kan man stå ut med? Vad har man för förväntningar? Mm. Liksom det är det som är så viktigt. Och sätter man in en kopparspiral, då kan man ha som förväntan att man kommer att blöda lite mer och man kommer att ha lite mer mensvärk.
Och den kan också sitta 5 år.
Mm. Mm.
Men fördelen är då att du kommer inte påverkas av tillsatt hormon?
Nej, precis. Mm. Inga hormoner och ja, den är ju andra biverkningar, ja, har man aldrig kunnat liksom visa att de existerar. Så att den är väldigt, väldigt bra på det viset.
Förut, eller tidigare har det ju varit sagt att man inte ska ha en spiral förrän man har fött barn.
Mm.
Men det är ju inte så vi rekommenderar
längre.
Nej,
det är århundradets trams.
Ja.
Ja. Så att spiral är ju tvärtom någonting som vi tycker är väldigt bra för just unga kvinnor som har hög fertilitet. Alltså de har hög risk för att bli gravida och ofta vill de inte vara gravida. Och vi tycker också att när man liksom tittar på vilka preventivmetoder som kvinnor uppskattar mest så är det spiraler. Vi tycker att liksom, som det har varit tidigare, att man, liksom, man ska tugga sig igenom alla metoder och sen till slut när man har varit missnöjd med varenda metod i hela universum, då kan man, om man har riktigt tur, träffa någon som ändå skulle kunna tänka sig att sätta in en spiral på dig, gubevars.
Varför är det så här?
Ja, och det är ju helt orimligt. Utan jag tycker tvärtom att vi måste satsa på att ge just unga kvinnor som liksom är nybörjare på preventivmedelsmarknaden, de ska vi väl ge det bästa först. Liksom. Mm, varför ska man sitta och hålla på det? Liksom?
Men det har ju varit någonting som gynekologer också liksom verkligen har stått för.
Ja,
att, men lite senare, jag kommer ihåg...
Varför?
Lena,
jo, men det kan jag förklara.
Du kan börja förklara det då.
Nej, men det var så här att det fanns en spiral på 60-talet som i Sverige kallades för lusen. Den såg lite ut som en lus nämligen. Och den hade flätade trådar. Alla spiraler har ju en tråd, eller en eller två trådar, alla svenska spiraler, som man ska kunna dra ut spiralen med. Och de här trådarna var flätade. Och då var det så att det var liksom som en stege för bakterierna in i livmodern. Så liksom, bakterierna bara klättrade upp de här flätade trådarna liksom in i livmodern. Och orsakade fula infektioner och orsakade sterilitet.
Mm.
Hos kvinnor som hade haft den. Det är bakgrunden till det hela. Medan de spiraler som vi har idag är helt annorlunda. De har då såna här glatta trådar, kallas för monofilament. Alltså de är inte flätade trådar, utan de är som liksom ett enda hårstrå, om man säger så, istället för en fläta. Och jag brukar säga att de här flätade trådarna, de är som en såpad stång för bakterierna, istället att de liksom bara rasar ner. Så att man tittar på framförallt hormonspiraler, så ser man att kvinnor med hormonspiraler faktiskt färre infektioner.
Mm.
Och det är just för att man bildar den här slemproppen och sen så har man de här glatta trådarna. Så det finns ingen ökad risk för infektioner idag. Men den där myten om den här spiralen kvar. Lusen, den lever kvar.
Men Helena, jag kommer ihåg när du skulle utbilda alla gynekologer på vår klinik om det här. Det är ju, alltså det är kanske 10 år sedan. Det är inte liksom så himla länge sedan som jag hörde.
Det är inte typ 15 år sedan.
Ja, det är kanske 15. Men det är, alltså, det är liksom
är
inte
gammal,
40 år sedan. Men det var, då sa du så här, jag glömmer aldrig det här. Då sa du så här, alltså är det inte knäppt, kära kollegor, typ, att... unga kvinnor som har dåliga rutiner, kommer inte ihåg att ta sina p-piller, de har hög fertilitet, de ligger mycket, de får p-piller.
Mm.
Det är vårt förstahandsval, alltså, alla tjejer sätts på p-piller. Sen har man fått sitt barn, man liksom, har en unge mellan sig och sin man i sängen, man har liksom noll sexlust, man är trött, de erbjuder vi spiral. Borde vi inte vända på det här?
Ja,
och jag tror att alla sa så här, pling, ja, nu fattar vi.
Ja,
det var ett väldigt bra exempel.
Ja.
Mm. Nej, men så det ska vi vända på.
Ja, nej, men det håller vi på med och det gör vi ett bra jobb med. Spiralanvändningen har gått upp jättemycket bland framförallt unga kvinnor. Och anses ju också vara en av orsakerna till att det görs färre och färre aborter av unga kvinnor. Så vi har ju lyckats. Ja. Och jag tror, alltså det stora tycker jag är att jag tror att kvinnor kanske är mer nöjda med sitt preventivmedel.
Mm.
Det tycker jag är liksom för mig, målet för mig är ju att kvinnan ska vilja använda sin preventivmetod och tycka att den är bra och vilja fortsätta med den för att hon känner att det här är rätt för mig och det här får mig att må bra.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide.
Mm.
På den här sidan. Mm. Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här: att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack. Men nu går vi vidare till p-piller.
Ja.
Vi ändå har varit där och snackat lite. Ja. Vad ska vi börja med att säga om p-piller? Det finns olika sorters p-piller.
Det finns absolut olika sorters p-piller. Och den stora grejen det är ju att om de innehåller östrogen eller inte. Och förr i tiden så var p-pillerna, de var väldigt högdoserade det där. Som ni kanske kommer ihåg att jag sa att blir det jättemycket gulkroppshormon, då blir det nästan som att man lägger ovarierna liksom bara i en träda. Liksom. De utsöndrar inget östrogen alls. Och då tänkte man liksom att man skulle återföra östrogenet till kvinnan. Idag så våra p-piller som vi ger idag, då har kvinnan en egen östrogenproduktion också. Så det är inte därför vi tillsätter östrogenet. Idag tillsätter vi framförallt östrogenet därför att det ger ett bättre blödningsmönster. Så att man inte får så mycket genombrottsblödningar som ju till exempel då är problemet med p-staven som inte innehåller någon östrogen, den innehåller bara gulkroppshormon och då får man de här blödningstrassen hos vissa kvinnor, inte hos alla, hos vissa kvinnor. Och ger man då, tillsätter man östrogen, ja då får man ett bättre blödningsmönster. Och generellt sett så kan man ju säga så här att när man rådger kring blödningsmönster så vet man det, att är kvinnan mera förberedd på att det kan bli oregelbundna blödningar och ändå väljer den här metoden, då kommer hon ändå att bli hyfsat nöjd med metoden. Men säger man inte ljud om det här och så kommer kvinnan tillbaka och bara ursäkta mig, liksom, det blöder hela tiden, ska det vara på det här viset, jag står inte ut, ja, då kommer hon att bli missnöjd. Så att det är jätteviktigt att man tar reda på vilket blödningsmönster som kvinnan kan tänka sig att stå ut med, så att hon vet vad hon ska förvänta sig. Och då har vi ju då idag det vi kallar för lågdoserade p-piller. De innehåller bara gulkroppshormon, och det är såna här som man måste ta exakt samma tid varje dag. Så liksom, missar man med mer än 3 timmar, då kan man bli gravid. Och det är för att de är så lågdoserade så att de påverkar bara den här slemproppen. Och sen påverkar de slemhinnan inne i livmodern. Och man tittar på kvinnors sekret från livmodertappen, så förändras det från dag till dag i menscykeln. Och det är då man förstår att ska man ha ett sekret som är av en viss typ, då måste man komma ihåg att ta sitt piller varje dag. Annars förändras sekretet och vrups, så kan de där små spermierna bara vrups, åka in. Det går så fort.
Men nu snackar vi om mini-P, eller hur?
Ja, och det är såna här riktiga gammeldagsa minipiller. Mini-P, Xlutena har de hetat i Sverige. Mm. Och de har ju en försvinnande liten del av marknaden idag. Men vi ska behålla dem, därför att en del kvinnor tycker att det här är det enda som fungerar riktigt bra för dem, och det är, de trivs jättebra med det. Så det är viktigt att de finns kvar. Men sedan då, så 1992, då lanserades ett mellandoserat p-piller istället för de här minipillerna. Det hette Saracet då. Idag heter det Desogestrel, Asalia, Gestrina, massa olika namn. Och det är ett mellandoserat p-piller, och då kan man glömma ett piller. Jag ska inte säga så här, man kan inte ta det varannan dag, men man kan åtminstone glömma ett piller här och där i några timmar utan att det är någon fara. Och de har ju egentligen samma typ av blödningsmönster som p-staven. 30% blir av med mensen helt, tycker att det här är det bästa som har hänt. 30% blöder lite då och då, men tycker ändå att ja, men det här fungerar för mig. Och 30% kommer tillbaka och säger, vad sjuttsingen har du gett mig? Och de slutar då. Så att, där finns de. Och sedan så har vi då de här vanliga kombinerade p-pillerna som är de mest äldsta. Mm. De som kom på 60-talet. Vi firade ju lite jubileum här för några år sedan med p-pillret. Och där så finns det en uppsjö olika piller. Och de skiljer sig så tillvida att de har olika dos östrogen. De har olika gulkroppshormon i sig. Då är det lätt att tro sig, men gulkroppshormon är gulkroppshormon och det är ju samma lika alltihopa. Men det är det inte alls, utan olika gulkroppshormon har olika biverkningsprofiler och olika fördelar och nackdelar. Så det gäller att testa sig fram till vad man tycker om. Man kan inte säga så här, men jag åt p-piller och det fungerade inte för mig. Det är liksom inte jag tycker inte det är riktigt godkänt. Nej. Utan man måste pröva olika sorter. De är olika.
Mm. Och då kan man ju också välja ett p-piller. Om man till exempel har akne kan man välja ett p-piller med ganska mycket östrogen. Alltså östrogendominant.
Ja, precis. Så. Ett p-piller som innehåller lite mer östrogen.
Mm.
Men sen också ett gulkroppshormon som fungerar som ett litet antitestosteron.
Mm.
Så att säga. Då får man ju väldigt god effekt på akne, till exempel.
Står man 2 flugor i en smäll.
Ja.
Mm, det är bra.
Det är ju anledningen till ändå att många unga kvinnor faktiskt väljer att använda p-piller och inte sätta in en spiral, till exempel. Därför att de har bekymmer med akne. Mm. Och då vet vi att kvinnor som får så att det vi kallar för positiva hälsoeffekter, som får positiva hälsoeffekter av sina p-piller, de fortsätter ju med sina p-piller i mycket högre utsträckning.
Mm.
Vi har också vissa p-piller som innehåller gulkroppshormon som fungerar bra mot PMS. Och då kan det ju till exempel finnas skäl att även om man i vissa fall är liksom 35 år och så, om man har besvärlig PMS, att man faktiskt väljer att fortsätta med sitt kombinerade p-piller för att man, ja, jag tycker att man har en bra effekt på humöret.
Mm.
Sen finns det ju då vissa kvinnor som mår dåligt på vissa kombinerade p-piller och upplever liksom att man, det var det där jag pratade om, att man lurar kroppen och tror att man är i slutet på menscykeln, så att man befinner sig innan mensen hela tiden. Och då är det ju många kvinnor som upplever jättemycket PMS.
Mm, just det.
Och då kan paradoxalt nog en del då bli friska från sin PMS av p-pillerna. Då har de fått en annan dos eller ett annat gulkroppshormon som fungerar bra för dem. Medan det för andra kvinnor blir så här, nej men nu har du gett mig PMS hela tiden. Och det är också så här, den som kommer på vem som kommer att bli frisk från sin PMS och vem som kommer att få PMS-besvär. Den som kommer på det, den kan ju bli rik, kan jag säga. Idag så kan vi inte göra någonting annat än att bara testa.
Mm.
Jag brukar säga det så här, att vi testar det här och då ska du vara medveten om att om du känner att nu har jag haft PMS i 3 veckor, då är inte det här rätt metod för dig. Och de här humörpåverkan, den får man ofta ganska snabbt. Precis som att man får PMS varje månad och så försvinner den, så blir det samma sak med p-pillerna, att man märker ganska snabbt att humöret förändras. Det är liksom inte så att man plötsligt så här efter 3 år säger att nej men nu tror jag inte jag mår bra av mina p-piller längre.
Nej, utan man kommer så fort man börjar.
Då är det nog någonting annat som gör att man mår dåligt. Mm. Men däremot om man känner redan efter några veckor att man känner att humöret går raskt neråt, då var inte just den sorten i alla fall rätt för dig.
Nej.
Och då kan vi alltså byta till någonting som kanske är bättre. Det finns ju vissa då som har mera så här liksom studier gjorda som verkligen visar att de hjälper. Och nu har vi också fått ett nytt mellandoserat p-piller. Alltså istället för bara den här Seracetis, Sogestrel, Gestrina, Asalia, allt vad de nu heter. Istället för den har vi fått ett nytt mellandoserat p-piller som heter Slinda. Och som just innehåller det här gulkroppshormonet som liksom verkar vara då snällast mot hjärnan eller vad man ska säga. Men där finns det inga studier gjorda på PMS än. Men det skulle vi ju vilja att företaget gör.
Mm.
För att det vore ju fantastiskt, därför att PMS är ju vanligare ju äldre man blir.
Just det.
När man liksom 45 år så är det mycket vanligare när man är 22, konstigt nog. Mm. Men det är så faktiskt.
Vet vi varför de påverkar humöret? Vad det är som händer som gör att humöret påverkas av de här pillerna?
Alltså det finns ju många teorier på varför gulkroppshormon påverkar humöret. Men det verkar ju vara en direkt effekt på hjärnan kan man säga. På liksom olika mottagare i hjärnan.
Mm.
Man var så här, varför kräks en del kvinnor i graviditet? Varför föder en del barn lätt? Jag vet inte.
Nej,
det finns det så mycket som vi inte vet.
Mm. Men du, Helena, nu ska vi prata om något som vi vet. Hur ska man käka p-piller? Ska man göra uppehåll?
Ja, nej, det där var ju en snubbe som kom på 60-talet för att han trodde att påven skulle tycka om p-piller då. Men det visade sig att påven gillar aldrig p-piller. För han tänkte så här att om vi liksom härmar den naturliga cykeln helt konstgjort. Så då kommer påven att gilla p-piller. Men påven gillar ändå sant? Inte p-piller.
Är det sant, Helena?
Ja, det är sant.
Kupt.
Man tänkte liksom att man skulle efterlikna den naturliga cykeln. Det vill säga att kvinnor skulle blöda 5-7 dagar varje månad.
Mm.
Så p-pillerkartan med 21 aktiva piller och 7 uppehållspiller är designat för att efterlikna kvinnans naturliga cykel.
Mm. Fast det är ju inte en mens, det måste man ju komma ihåg.
Det är
man
helt konstgjort och helt meningslöst och värdelöst för de flesta. Och det är också visat att, liksom, vi har pratat här om att man lindrar mensvärk. Absolut, man lindrar den. Men studier visar fortfarande att även kvinnor under den här helt konstgjorda blödningen faktiskt har mensvärk.
Mm.
Och att det påverkar livet negativt. Så att vi har slutat med det där nu. Och nu så rekommenderar vi att man äter ihop sina p-piller. Så man tar samma dos i kartan liksom varje dag. Samma aktiva piller. Äter på dem i evighet. Eller tills man får en blödning. Och då ska man få en färsk blödning. Och då gör man ett uppehåll. Och då ska det uppehållet inte vara längre än 4 dagar. Man har visat i studier att 7 dagar är för långt för många kvinnor. De hinner få en ägglossning efter det. Så de här kvinnorna som man liksom träffar på abortmottagningen och säger att men jag äter mina p-piller, jag har varit jätteduktig, jag har verkligen ätit dem, jag har inte glömt och liksom sådär. Det är mycket, mycket möjligt att det är så.
Mm.
Och 7 dagar är helt enkelt för långt för dem. För att har man en kort menstruationscykel på till exempel 25-27 dagar, vilket en del kvinnor har. Om man har en menscykel på 25 dagar, då får man sin ägglossning på dag 11.
Mm.
Och att då göra 7 dagars uppehåll, det är alldeles för långt.
Ja, då blir det ägglossning.
Då blir det ofta ägglossning. Mm.
Så 4 dagars uppehåll när du får en färsk blödning.
Exakt.
Och en del kvinnor får ju det
varje månad eller var tredje månad. Ja, och en del får det en gång per år.
Ja.
Mm. Och vad alltså, menar du med färsk kvinnor, blödning?
Det är, alltså att det är rött.
Det är rött, ordentligt rött.
Liksom. Ja, nej, det är rött.
Att det behöver inte vara liksom en liten spotting.
Alltså en del får ju lite så här, man kan ju få lite brunt liksom, lite då och då. Men när man liksom får en röd blödning, då gör man sitt uppehåll. Och det är väl troligen därför att då har man ändå tryckt ner östrogennivåerna så mycket. Så man behöver liksom ett tillskott av sitt egna östrogen. Och då får man det när man gör det här uppehållet. Men 4 dagar har man visat att det räcker för de allra, allra flesta. Så att, och det är jätteviktigt. Och faktum är att då höjer man också effektiviteten i metoden. Därför att om man tar ett p-piller varje dag och så glömmer man ett p-piller. Hur många dagars uppehåll har man gjort då? Ja, man har ju bara gjort en dags uppehåll. Och vi vet ju att man kan göra 7. Så att man har liksom ingen risk för ägglossning för att man glömmer ett piller. Nej. När man äter sina p-piller på det viset. Och det är visat i studier nu verkligen att det är mer effektivt att äta p-piller på det viset. Att man får färre graviditeter.
Många som börjar käka p-piller tycker ju att man får påverkan på sexlusten. Och då vet jag att man gjorde en studie som jag tror att du var inblandad i på Karolinska universitetssjukhuset.
Jag var inte inblandad.
Du var inte inblandad, förlåt. Ja, men du vet vilken jag menar.
Ja, absolut.
Kan du berätta om den studien? Jag tycker den är intressant.
Ja, nej men det var det finns 2 studier egentligen. Man har tittat på, den ena studien har tittat på humör och den andra studien har tittat på sexlust. Det var ju i den ena studien när man tittade på humör, där hade man då, vi har ju pratat lite om humör redan men kan dra det här ändå, där frågade man kvinnorna om man hade upplevt negativ humörpåverkan av p-piller tidigare, och då visade det sig att 40% av kvinnorna som var med i den här studien hade ju upplevt negativ humörpåverkan av p-piller, och det kan man säga att det är en kraftig överrepresentation, så ser det ju inte ut i vanliga fall. Så att de var ju säkerligen med i den här studien därför att de ville se om deras symptom berodde på p-pillerna eller inte. Och då lottades man till att antingen då bara använda kondom och käka sockerpiller eller till att använda kondom och få p-piller. Man visste ju inte då vilken grupp man tillhörde. Och då såg man att i gruppen som fick sockerpiller, där upplevde ändå 17% att de kände att de fick en humörpåverkan. Och det är ju det här vi har att liksom kämpa emot hela tiden. Att det är väldigt utbredd uppfattning att man kommer att må dåligt av sina p-piller. Sedan så såg man att det var fler kvinnor i p-pillergruppen som mådde dåligt av sina p-piller också.
Mm.
Och det här vet vi. Det här är ingenting som liksom folk försöker mörka. Eller så här. Man liksom ibland så blir det nästan så här konspirationsteorier. Så här att vården vägrar erkänna. Liksom så här. Men det är inte så. Utan vi vet ju, precis som jag sa tidigare, att en del kvinnor upplever att de får PMS varje dag när de käkar p-piller. Och då gäller det att fånga upp de kvinnorna och kunna förklara varför. Och kunna motivera dem till att pröva någonting annat så att de inte tappar förtroende för vården helt. Men fortfarande så är det så liksom att 17% av kvinnor som alltså får sockerpiller upplever att de mår dåligt av p-pillerna. Och sen när det gäller sexlusten, då gjorde man en exakt likadan studie kan man säga. Men där frågade man inte kvinnorna innan om de hade upplevt att de hade fått sämre sexlust av p-piller. Och i den studien så såg man att kvinnorna kanske upplevde lite mindre initiativförmåga och egen upplevd lust. Men att man hade samma förmåga att besvara sexuella inviter från partnern. Och man hade också samma förmåga att få orgasm, vilket är väldigt viktigt. För det är ju så att väldigt, väldigt många kvinnor i Sverige, upp till 20% av unga kvinnor i Sverige, står på till exempel såna här SSRI-preparat. Och de ger ju en försämring i bland annat orgasmförmåga. Och definitivt sämre lust.
Vad är det för preparat?
Ja, det är antidepressiva läkemedel. Mm. Den vanligaste typen som man skriver ut. Och det är ju jätteviktiga läkemedel. Och det är preventivmedel också.
Mm.
Jätteviktiga läkemedel. Men
så lite minskad initiativförmåga i gruppen som åt p-piller jämfört med den som inte åt p-piller. Men i övrigt detsamma.
Samma sexuella funktion. Ja. Så
killarna får ta lite mer ansvar helt enkelt.
För att initiera liggandet.
Exakt.
Kanske.
Ja. Okay.
Det kan vara så. Och det är ju absolut förstås inte så för alla kvinnor.
Nej.
Och det man såg i den här studien också, det var att det var väldigt små, alltså man såg den här skillnaden signifikant. Men det var så små skillnader att man det var inte tydligt att det skulle påverka. Det blir så här svårt att förklara det här så att säga. Men jag brukar säga så här att det som liksom, har du lite brunt eller mycket brunt hår? Eller har du brunt hår? Liksom, så. Att skillnaden i nyanser kanske inte spelar så stor roll på hur du uppfattas eller hur du upplever saker och ting. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Men det är helt enkelt, så upplever man att man får en nedsatt sexlust 2-3 veckor efter att man har börjat med sina p-piller, då är det läge att byta, tycker jag.
Okej. Okay. Ja. Ja, men om man börjar uppleva det efter att man har gått på sina p-piller eller haft en spiral i ett år, då kanske det är någonting annat.
Då är det någonting annat, ja. Ja, absolut. Det kommer inte efter så lång tid, utan det ska ju komma tämligen omgående liksom, redan efter några veckor att man märker en skillnad.
Och så är det med de flesta biverkningar överlag när man börjar ta de här preparaten.
Absolut.
Men du, Helena, du nämnde det lite här nu, vad vi har att arbeta mot när det kommer till hormoner. Ja. Varför tror du att det är så omdebatterat med hormonella preventivmedel trots att vi har haft det i så många decennier?
Ja, men jag liksom, det är en himla bra fråga faktiskt, men jag tror det finns ju verkligen, och vi kommer väl till det snart, att liksom nyväckt intresse, tror jag, för liksom kvinnokroppen och kvinnokännedom, liksom ett slags feministiskt intresse som liksom är på väg tillbaka, känner jag. Och då liksom blir det där liksom att vi ska ta makten över våra kroppar och så, och då så inriktar man sig jättemycket på de här liksom naturliga fertilitetskontrollmetoderna. Så liksom baseras på kroppskännedom, att man ska liksom ta tempen och kolla sitt sekret och föra logg över mensen och sådär. Det finns ju mängder med olika appar och metoder för att göra det. Men jag kan ju ofta känna så här att det måste också vara lätt att vara kvinna. Det är också en del av att vara feminist, att man tycker att det ska vara lätt att vara kvinna. Och de här metoderna är inte för alla.
Nej.
Och om jag har jättemycket mensvärk och om jag blöder jättemycket, varför ska jag hålla på med det där när jag istället kan ta ett piller eller sätta in en spiral som kan få mig att må bra?
Mm.
Och jag tycker liksom att feminismen snarare ska gå ut på att alla kvinnor ska få det som får dem att må bäst.
Mm.
Det måste vara det feminismen ska gå ut på. Inte att man ska liksom dela in kvinnor i vissa fack, som att du har gått på den patriarkala strukturen och tar p-piller som är utvecklat av män på 60-talet. Liksom, det kan inte vara det feminism ska handla om, utan om jag gör det för att jag mår bra av det, då är det bra, då är det liksom power.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrat av fantastiska Libresse.
Vi är superglada att Libresse vill vara med och samarbeta och sponsra Gympodden. För att både du och jag har ju varit inne på deras hemsida, libresse.se, och läst på om alla produkter och all information som finns där. Det är verkligen en jättebra hemsida. Jag rekommenderar den till alla som lyssnar.
Ja, och Libresse, man märker verkligen på deras hemsida och i sättet de uttrycker sig på att de, precis som vi i Gympodden, strävar efter att bryta tabun kring mens, vaginor och vulvor, och försöker verkligen se till så att alla med en livmoder världen över ska känna sig stärkta och ha möjlighet att leva livet precis som de vill, utan rädsla eller skam.
Och den här veckan så vill vi lyfta en ny produkt som heter Extra Protection, som är Libresse nya trosskydd. Och det är utvecklat för att absorbera alla sorters droppar från underlivet. Det kan vara blödningar, spottings, flytningar eller lite kiss. Och blödningar och spottings, det kan ju komma på grund av hormonförändringar. Om du till exempel börjar med ett nytt preventivmedel eller om du byter från ett till ett annat. Och Libresse Extra Protections trosskydd håller dig ren och fräsch oavsett vad. De är också andningsbara och kapslar in lukt, så ingen kommer märka om du har läckt några droppar. Superbra.
Det är verkligen grymt. Det är jättebra produkter. Och jag vill också pusha lite extra för det som vi pratade om förra veckan, som är Libresse menstrosa, som jag tycker är så sjukt bra produktutveckling. Det är liksom som en vanlig trosa, men som absorberar vätska. Så att du kan ha på dig den om du inte har mens eller flytningar eller liknande. Men du kan också ha på dig den om du har mens eller flytningar eller liknande. Och du vill känna dig extra säker på att det inte kommer läcka igenom.
Så, jättebra.
Ja, jättebra produkt. Och den hittar du alltså på libresse.se. Och just nu så har vi
en rabattkod på 20%. Så att om du använder gynpodden 20 så får du 20% off på ett helt köp.
Och rabattkoden gäller fram till den 2 november. Och utöver det kan man faktiskt också beställa gratis prov av Libres Extra Protection. Och det kan du också göra på libres.se. Och det kan du göra så långt lagret räcker. Så tusen tack Libres för att ni lyfter här med mens och allt vad det innebär. Och att ni sponsrar gympodden.
Tack så mycket Libres.
Men nu ska vi prata lite då om de hormonfria metoderna.
Ja.
Som till exempel Natural Cycles.
Kondom. Ja,
kondom.
Exakt. Jag tänkte nästan vi kunde börja med kondomen.
Vi börjar med kondomen.
För det är ändå...
Den känns så uråldrig.
Ja, men ändå är den otroligt vanlig.
Ja.
Man gör undersökningar på liksom, svenska kvinnor så visar att i princip alla svenska kvinnor har någon gång haft samlag med manlig kondom. Och det är ju vår enda metod idag som finns tillgängligt. För kvinnlig kondom kan vi nästan skippa och prata om. Det är så otroligt liten användning av den. Men just manlig kondom...
Vad är ens ju... en kvinnlig kondom?
Förlåt. Ja, precis. Vad är en kvinnlig <Just det. laughs> En kvinnlig kondom består av 2 stycken ringar med ett gummirör emellan, faktiskt.
Mm-hmm.
Ja. Så att den ena ringen sätter man runt livmodertappen inuti och den andra ringen sätter man liksom utanpå kvinnans yttre könsorgan, alltså utanför de yttre blygdläpparna.
Men det här gör du inte själv, utan det här gör du med...
Nej, det här gör man själv i varje samlag. Mm.
Uh-huh. Den är inte jätteanvänd.
Nej, den är viktig till exempel i Afrika och så.
Mm, okay.
Ja. Så det är bra att den finns. Mm. Men manlig kondom då, är ju faktiskt vår enda preventivmetod som är använd då, som skyddar mot könssjukdomar.
Mm.
Så den är oerhört viktig, tycker jag.
Men den, om man tittar på, det finns något som heter Pearl Index, där man tittar på hur många graviditeter på 100 kvinnor per år.
Just det.
Och då har ju kondom inte så här jättebra siffra.
Nej, och det, man ska komma ihåg att ingen metod för liksom som man måste ta varje dag eller använda vid varje samlag är ju bättre än den personen som använder det.
Nej.
Och då kan man säga så här att kondomen i ett förhållande till exempel där kvinnan haft en tidigare bröstcancer och inte kan använda hormonella preventivmedel där ingen av dem vill sterilisera sig eller bla 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 och man är jättemotiverad båda två, då funkar kondomen super super bra. Medans och hos ett 16-årigt par som har dragit i sig några folköl så fungerar det betydligt sämre.
Mm.
Ja, så att man måste också se hela tiden det här. Vem har jag framför mig?
Mm.
Hur ser riskerna ut för en oplanerad och i värsta fall oönskad graviditet ut hos den här människan som sitter framför mig just nu?
Mm.
Och då kan man säga så här att Pearl Index då hos det här supermotiverade paret, det kanske är liksom 3 på 1000 kvinnor, alltså 0,3 Pearl Index.
Mm.
Medan det för den här 16-åringen kanske är 20.
Mm.
Alltså 20 av 100 blir gravida på ett år.
Mm.
Så att det är jätteviktigt vem som använder det. Men det största problemet med kondomer, det är ju att man har tänkt använda sig kondom men inte gör det.
Mm.
Och då är det så här att när man då pratar med folk så bara, men vi hade ju tänkt använda kondom men det var inte där när vi skulle ha sex liksom. Och då är det här med att kondomen ligger i väskan står i hallen men vi är i soffan, eller kondomen ligger i bakfickan på jeansen men jeansen ligger vid soffan men vi har ju gått i sängen, eller till och med i värsta fall liksom, kondomen ligger i brallorna som ligger bredvid sängen men för att komma åt den måste jag rulla över tjejen för hon ligger på den, och då vart det inte.
Ja, den tappar sin funktionalitet kan man säga i alla fall.
Exakt. Mm. Och då är det ju så att man måste vara inställd på att man på något vis måste avbryta och sätta på kondomen på något sätt. Och att det ska ske på ett bra sätt. Och på något, kanske också ett genomtänkt sätt. Liksom. Mm. Det här är min strategi för att få på den här kondomen. Så att när man väl har sex med kondom, då är det en effektiv metod. Problemet är att man har avsett att använda kondomen, men man gör det inte. Och jag brukar säga det att kondomen ska vara på armlängds avstånd.
Mm-mm.
Aldrig längre bort.
Nej.
Du ska kunna sträcka ut armen och fatta kondomen med handen.
Mm.
Då kommer du använda den.
Mm.
Om den ligger längre bort, då sjunker chansen att du använder kondomen. Mm. Betydande, liksom, med varje centimeter faktiskt.
Ja.
Ja. Mm. Så att det är jätteviktigt att tänka igenom det bara.
Natural Cycles.
Hur är det med Natural Cycles, det är ju en P-app. Mm. Och den har ju visat hög effektivitet om man använder den som man ska. De flesta graviditeter som uppstår med Natural Cycles uppkommer därför att man chansar.
Mm.
Därför att man får många röda dagar. Kanske 10 röda dagar eller 9 röda dagar. Och man vet att det är egentligen bara 5-6 dagar när jag har risk att bli gravid. Vilket betyder att jag, om jag chansar så har jag 50% chans att klara det. Alltså, förstår
ni? Och röda dagar får man inte ha oskyddat sex.
Nej, precis. Mm. Så det är ju också en användarberoende metod. Alltså den blir inte bättre än de data du matar in. Och sen, när du väl får ut dina data, då måste du ju lyda appen.
Ja. Hur många röda dagar sa du att det var per månad?
Alltså om du, i början de första 3 månaderna så brukar man få minst 10 röda dagar.
Mm. Du, jag tänkte bara en sista grej här. Är det du som håller på med studien om p-medel för män? Är du inblandad i den?
Ja, jag är en av prövarna.
Du är en av prövarna. Mm. För det här är ju
jag har inte varit så aktiv i den på sistone. Jag har haft så mycket annat.
Ja. Men för det är också intressant att äntligen pågår en studie med preventivmedel för män. Alltså hormonellt preventivmedel för män.
Ja.
Kan du bara kort berätta om den? Det är ju så spännande.
Ja, kort.
Kort.
Absolut. Nej, men det kan man säga att det är ju kombinerade p-piller fast för män.
Mm.
Och då är det så här att testosteron är jättesvårt att ta upp via magtarmkanalen. Östrogen tas lätt upp via magtarmkanalen, men testosteron gör inte det. Och därför har man designat en studie där det istället är en gel. Så det är typ som om man tar så här handspritgel, det vet alla vad det är nu för tiden.
Mm.
Men det har ungefär samma konsistens som den. Och så smörjer man in den då på axlarna och överarmarna. Och det gör man en gång om dagen. Och då är det precis som för kvinnor, liksom att man hämmar då spermieproduktionen istället för äggproduktionen med hjälp av det här gulkroppshormonet. Och sedan är det så att det är väldigt stor skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till sexlust. Man måste liksom kunna acceptera det, att män och kvinnor är inte samma där. Så att mäns sexlust, drive och funktion, det vill säga erektionsförmågan, är beroende av testosteron. Inget testosteron, ingen erektion. Och det är därför man liksom kastrerar och har en katter, liksom, då händer inget. Och man kan ju kastrera män också med gulkroppshormon. Det är ju så vi gör, alltså med våldtäktsmän som till exempel går med på kastrering och så.
Mm. Gör man det i Sverige idag?
Ja, de kan välja den behandlingen. Så. Mm. Och då måste man tillföra testosteronet och det gäller att hitta rätt dos. Och då tillför vi det då i form av den här gelen. Och det har inte varit några graviditeter i studien, vilket ju är positivt. Mm. Och då är det ju så, vem är det som blir gravid då? Ja, det är ju kvinnan.
Mm.
Så att studien måste göras på ett par som har sex med varandra.
Mm.
Så att man kan studera både mannens spermieantal och sedan kvinnans eventuella graviditeter. Och då är det så att när mannen då har mindre än 1 miljon spermier per milliliter, då är man steril.
Oj.
Så tänker man så här, 1 miljon!
Ja, gud, det är livsfarligt, tänker man.
Ja, precis. Uh-huh. Och så här, en ejakulation är typ så här 3 milliliter, så blir 3 miljoner spermier. Så bara, 3 miljoner! Ja, nej, då är man steril.
Okej.
Okay. Ja, intressant.
Ja, väldigt. Mm. Okej, okay, så det här verkar ju ändå lovande.
Det verkar väldigt lovande. Mm. Och,
men kan vi återgå lite till det här med kastrerade hankatter? Du refererar till det. Är det det de går mot när de tar den här gelen?
Nej, det är det som vi inte vill uppnå. Det är därför vi måste tillföra testosteronet.
Ja.
Mm. Så att testosteronet är liksom viktigt för mannens sexuella funktion. Så är det ju inte för kvinnor. Vår sexuella funktion är utmärkt utan östrogen. Mm. Kvinnor som kommer till klimakteriet, de har massa sex och har samma sexlust, samma förmåga till orgasm och alltihopa. Faktum är att de har mer sex än unga kvinnor ofta, för de har inga skrikande ungar och de har alltid i världen.
Och,
ja, precis.
Det låter lovande.
Ja, lovande för framtiden. Lovande för framtiden. Jag är snart där. Pensionen.
Ja.
Ja. Nej, men så att det är viktigt att hålla isär de sakerna.
Men så det mannen, den här gelen, det är testosterongel.
Mm.
Men det är mannen,
nej, det är både testosteron och gulkroppshormon i en fast kombination.
En fast kombination, okej. Okay. Mm. Ja, spännande. Det här kommer vi få höra mer om.
Ja.
När studien är klar och så.
Ja.
När tror man att man kanske har någonting ute på marknaden?
Ja, men det är en himla bra fråga. Alltså tidigast om 5-6 år skulle ändå vara min gissning faktiskt.
Mm. Mm. Åh, Helena, det här blev ju ett så informativt avsnitt.
Jättebra.
Fått
jag har faktiskt en sista fråga som jag tycker är väldigt viktig och som jag får höra ganska ofta. Och det är att många tjejer, eller många, men jag får höra det här från olika håll, att man känner en viss oro kring att inte få sin mens om man går på ett visst preventivmedel som leder till det. Finns det något belägg i det?
Nej.
Oro? Nej.
Ett kort svar på en bra fråga. Nej, men alltså nej. Det är egentligen bara positivt att inte ha sin menstruation. Vi tror ju till exempel att just det här att man inte har sin menstruation leder till att man har en minskad risk för äggstockscancer. När man står på kombinerade p-piller har man ju visat det jättetydligt att det ger en minskad risk för äggstockscancer. Man tror också att det här är en del i det här att man tunnar ut slemhinnan, som sagt, att man inte får livmodercancer.
Mm.
Så det finns egentligen bara fördelar med det. Och det höjer också kvinnans HB, alltså blodvärdet, går upp, så att man får mer energi när man inte blöder. Man orkar mer, man presterar mer idrottsmässigt ifall man nu håller på med sånt till exempel.
Mm.
Och sen så slipper man ju då de här hormonella svängningarna som det innebär när man gör uppehåll i sina metoder. Och det vet vi att kvinnor mår sämre av. Så att alla studier visar att kvinnor mår bättre av att äta ihop sina p-piller och inte blöda.
Men vi måste lägga till här också, det har vi glömt bort, att p-piller är ju fantastiskt hälsosamt långsiktigt.
Ja.
Vad har vi för data på det?
Ja, alltså, det finns ju både risker och fördelar med allting, vill jag säga. Och när det kommer till p-piller då, så ger det ger en liten ökad risk för bröstcancer. Det känner vi till, det vet vi om. Men den risken balanseras helt av de minskade riskerna för andra cancer. Som till exempel cancer då i äggstockarna, cancer i livmodern och även cancer i tjocktarmen faktiskt. Med kombinerade preventivmedel som är de som vi har kunnat studera, för de har funnits tillräckligt länge.
Mm.
De andra metoderna är så pass nya så man inte riktigt kunnat titta på det. Så det innebär att totalt sett när det gäller cancer i alla fall, så har du antingen en lika hög risk som alla andra kvinnor eller en något lägre risk för cancer totalt sett.
Mm.
Och det är ju jätteviktigt.
Och för vilka metoder gällde det? Det var
det är framförallt kombinerade p-piller, men vi tror ju även att det gäller metoder framförallt när man hämmar ägglossningen, när det kommer till äggstockscancer också, när man minskar blödningen.
Mm.
Men vi vet inte det, och det är ju som sagt därför att metoderna har funnits på marknaden så pass kort tid, egentligen bara från 90-talet, och alltså cancer är ju en gammal kvinnas sjukdom.
Mm.
Det är väldigt få unga kvinnor som får cancer. Så att vi måste hinna bli äldre innan vi kan se för de andra metoderna vad som händer. Sen är det ju så med kombinerade p-piller att de ger ju en liten ökad risk för blodpropp. Det är bara, det är ju bara så. Och det handlar ju om att minimera riskerna. Som jag sa, rätt don till rätt person.
Mm.
Vem sitter framför dig? Vad vill de ha? Vad har de behov av? Vad har de för förväntningar? Vad finns det för risker? Balansera allting och ge en bra rådgivning. Och jag tycker att kvinnor också ska kräva att få en bra rådgivning. Varför tycker du att den här metoden passar just mig?
Mm.
Det tycker jag att man ska kunna kräva och få en bra förklaring för.
Så bra råd. Ja, tusen tack, Helena, för din tid.
Vi avslutar där.
Ja.
Tack Helena.
Tack för att jag fick komma.
Tack.
Hej.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.